Du lyssnar på Gustav den fjärde Adolf, en kunglig tragedi, del 2, av Mats Wickman. Uppläst av mig, Ludvig Josefsson. En tudelad politik. Förutom att undvika ständerinkallelse strävade kungen efter att betvinga den politiska oppositionen genom att försöka bryta ner motståndet mot kungamakten i det civila samhället. Tillsammans med sin hovkansler från 1801, den pålitligt kungatrogne Kristoffer Bogislaus Siebert, förde Gustav den fjärde Adolf under sina återstående år som regent en allt mer bitter kamp mot alla tankar som på något sätt uppvisade spår av radikalism och liberalism. Hovkanslern var nitisk i sin ämbetsutövning och gick inte sällan runt den redan stränga lagstiftningen för att tysta varenda misshaglig röst. Ett tecken i tiden var att censurchefen Siebert var ledamot i Svenska Akademien sedan 1790. Som författare var han mest känd, eller snarare ökänd, för en lång episk dikt om en ekorres död, Kuriaden. Samma år som hovkanslern fick myndighetsansvaret för press- och bokutgivningsfrågor, 1801, tillsattes en bokhandelstryckeri- och bokombudsman som skulle övervaka tryckerier och bokhandlare. Från yttrandefrihetssynpunkt har perioden fram till kungens avsättning 1809 kallats för järnåren. Detaljregleringen för vad som fick tryckas var hård och tillstånd att trycka tidningar eller böcker delades ut sparsamt. Utländska publikationer underkastades i allt högre grad censur och ibland specialbevakades vissa länder. Utomlands ökade istället vid denna tid ofta möjligheterna att publicera olika åsikter. En person som fick känna av censorernas piska var den radikale ryttmästaren och publicisten Georg Adlersparre, en av oppositionsmännen från riksdagen i Norrköping. I sin tidskrift Läsning i blandade ämnen brukade han ofta peka på behovet av tryckfrihet i landet. Som ett svar på det påståendet satte Gustav den fjärde Adolf och hans medarbetare tidskriften under särskild övervakning. Det hela slutade med att Adlersparre 1801 tvingades lägga ner den. När han därefter ansökte om privilegium för en ny tidskrift blev svaret nej. Han ansökte sedan vid flera tillfällen, men det ena avslaget följde på det andra. Åren 1800 till 1801, då den svenske kungen slog ner på verkliga och inbillade fiender i sitt eget rike, försökte han samtidigt knyta hållbara allianser utomlands. Det gick så där. I november 1800 reste Gustav den fjärde Adolf återigen till Sankt Petersburg för att träffa tsar Paul den förste. Den här gången slöt de båda en rysk-svensk neutralitetskonvention. Till denna anslöt sig också Danmark och Preussen. Visserligen hette det neutralitetsförbund, men den här gången var udden inte riktad mot Frankrike, utan mot Storbritannien och vad som ansågs vara en allt mer maktfullkomlig sjöfartspolitik. Det gillade inte britterna, som i början av april 1801 gick till attack mot Köpenhamn och tvingade Danmark att lämna förbundet. Nu hotades Sverige och Karlskrona av Storbritannien. Gustav den fjärde Adolf lyckades den här gången med sin diplomati. Han stod fast vid sin ståndpunkt, men låste sig inte totalt vid den utan antydde för britterna att det fanns öppningar. Men saken kom att avgöras i Ryssland, där något dramatiskt inträffat. Natten till den 24 mars hade nämligen den allt mer despotiske Paul den förste mördats. Sonen Alexander blev ny tsar och han la snabbt om politiken så att den blev mer välvillig gentemot britterna. Alexanders inställning fick dem att dra bort sin flotta från Karlskrona. Det blev inget krig den här gången heller. Det rysk-brittiska förbundet fick Gustav den fjärde Adolf att faktiskt börja längta efter förbjuden fransk frukt, i syfte att blidka Napoleon, som nu ledde landet.